Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas Tärnestål och
Ida Utterklo. Nu höll jag på så här staka mig när jag skulle säga mitt namn, för jag svalde samtidigt.
Ja, ja. Ja. Vi vill väl önska er, eller hoppas att ni har haft ett bra valborg.
Ja.
Eller en bra valborg, säger man kanske.
Trevlig första maj och sådär.
Mm. Vi spelar ju in nu, det är första maj idag. Då är det demonstrationer. Arbetsrörelsen är igång.
Mm.
Jag var lite så här, för det är ju fint väder äntligen. Så tänkte jag, jag kanske skulle behöva magnetfiska idag. Och sen så bara, nej. Jag kommer inte åka dra ner på stan.
Nej.
Vet du, min fru jobbade ju på plats igår, så hon var ju nere på stan och så skulle hon gå förbi och handla lite så här godis, och sen skulle hon till normalen sväng och bla bla. Men det var ju så mycket folk överallt. Så när hon
kom jobbade
hem,
halv dag, va?
Nej, hon jobbade hel dag, för det är ju inte kommunalt längre.
Nej, just det. Fy fan.
Ja, så skulle hon ju gå där vid 4 genom stan. Och hon bara, alltså det var så mycket musik. Och det var liksom allt från typ så här, med västa, liksom dunka-dunka, techno-grejen, till något heavy metal-band som stod vid typ, det var typ forumgallerian typ och spelade. Och det var så mycket fulla människor. Och redan när jag cyklade hem, jag fick nämligen börja 1,5 timme tidigare igår för att det saknades personal, så jag gick tidigare också. Så jag cyklade hem vid typ 1:45 någon gång. På väg in mot stan då, alltså jag cyklade ju bort från stan, så möter jag 4 ungdomar, var 3 killar och en tjej då. Och den ena killen, alltså han var så full redan, så han hängde på den här tjejen och hon bara så här, sluta, sluta, bla bla bla. Och sen så skulle han krama henne. Och båda två höll typ att falla rakt över ett staket in på någons tomt.
Men gud.
Och alltså det var så mycket. Och min fru sa också det, att det var liksom, alltså hon såg någon tjej som typ så här var in, hade varit på typ Max tror jag, ätit hamburgare och spilt hela typ läsken över sig. Hon tappade sin handväska och höll på att snubbla över den. Jag vet inte allt.
Mm.
Så att, det är mycket fylla i Uppsala på valborg. Ja.
Sen så slutade hon ju precis efter mösspåtagningen också.
Ja, och det brukar ju vara. Jag såg på TikTok, så har ju UNT en egen kanal eller en användare eller vad man säger, och de har ju filmat jättemycket nu för valborg, och då filmade de från Carolina Rediviva, de har ju en kamera uppe på taket ut mot folksamlingen, och alltså det var så mycket folk. Det sträckte ju sig bort till Stora torget.
Ja, vi kollade ju på UNTs livesändning av hela det där. Så vi såg ju när OD sjöng och så på... Jag streamade det på tvn.
Ja.
Så att vi såg ju... Då började de ju sända kanske 10 i.
Ja, ah, okej.
Och filmade från alla möjliga vinklar hur det bara strömmade in folk.
Ja, ja, ja. Det är ju hur mycket som helst. Och sen hade de någon kameraupptagning från Ekonomikumparken. Och då gjorde de sån här typ tidsgrej. Att de, ja, från typ 7 på morgonen fram till typ 12-1 på dagen. Hur det fylldes på. Och alltså, det är ju så mycket folk i stan.
Såg du när de tidigaste? Det var ju en kille och en tjej som hade gått dit.
Jag var inte det typ klockan 6? Eller
fem.
Fem?
Fem på morgonen gick de alltså dit för att få en bra plats. Man bara, men herregud.
Ja, alltså nej.
Vi alltså, för er som lyssnar som kanske inte hänger med riktigt. Alltså Uppsala, och det heter ju ändå Valborg i Uppsala. Det heter sista april.
Ja, precis.
Det är ju, alltså jag tror att de brukar säga att Uppsalas befolkning fördubblas.
Ja.
På sista april.
Och det är folk som åker från ju, alla möjliga ställen hit.
Ja, men det är ju, pågår ju grejer lite här och var. Och nationerna laddar ju. Jag tror Stocken, alltså Stockholms nation, de hade ju sålt 5000 liter bubbel till kampanjegaloppen.
Ja, jag vet. Jag såg att de hade, jag tror om det var Stocken eller om det var någon annan nation som hade köpt in 7600 flaskor champagne eller morserat.
Ja, det är nog, det är säkert
som
Stocken.
Som skulle vaskas.
För det är Stocken som är den största.
Ja. Och Kim sa ju
vilket
det.
Vilket är ironiskt, fru, för det är de som har minst yta typ.
Ja, jag vet. Min fru sa ju det också, att när hon gick förbi där så såg hon hur folk försökte hoppa över staketet. Det är ju så här stort trästaket för att komma in på området, för att de hade inte köpt biljett. Så att ja, men så det är ju det. Och sen är det ju forsräddningen.
Ja.
Och det är ju olika, men det är både, vad heter det, saker inom universitetet, och sen är det olika företag och...
Ja, det är ju sponsorer, och sen är det ju främst är det ju ja, men fakulteter. Naturämnena.
Ja, mm. Precis.
Det var en båt från Blossenhus, från någon som var lärare.
Mm-hmm.
Annars så är det ju liksom, ja, men fysiker, kemister, biologer. Det är de liksom som har startat det hela, och det är främst sådana.
Mm.
De här utbildningarna där de har såna här overaller.
Ja, precis.
Och de bygger ju alltså då... Nu har det blivit hårdare regler med det här. De är oftast frigolit, det får inte vara någon metall. Och så ska, har de ju tema då som de bygger. Och så ska de ju åka då. Ja, eller det var Barbie, flera stycken. Alltså det kan vara precis vad som helst. Precis vad som helst.
Mm.
Och så startar de ju en bit bort ifrån stan. Vid Eddaspången, för er som vet.
Mm.
Och så tar de sig ju i ån då ner. Och så vid Upplandsmuseet är ett litet fall som heter Kvarnfallet. Och det är främst där som alla hoppas på att de ska välta eller vad som helst.
Mm.
Och sen tar de sig vidare förbi liksom city.
Hela stan typ.
Och sen är det Islandsfallet, och där går de i mål.
Mm. Ja, det är så det också.
Det var 120 flottar i år.
Mm-hmm.
Det var 170 förra året.
Ja, jag också fann att det och, var många.
Jag tror det var 43 av dem som hade
plumsat.
Ja.
Ja.
Och det står och ju... det kollade ju... Vad sa du?
Nej, men det står ju så här dykar och sånt där. Och
ja.
Så att det är ju inte...
Och plumsar de inte, så står de och plaskar ner dem.
Ja.
ja. Nej, men vi kollade ju på SVT Play. Mm. Det kanske finns att kolla på i efterhand, jag vet inte.
Det tror jag.
Men vi tittade ju på det live.
Mm. Ja, jag jobbade ju så jag så kunde ju inte riktigt. Nej. Först var jag så här, kan man kunna sätta på det i bakgrunden eller så där, men nej.
Jag vet inte om barnen hade varit intresserade, men...
Jo, alltså jag tänker just forsränningarna hade ju varit väldigt intressant säkert att se, men...
Ja. Och det var ju väldigt mycket vatten i ån i år, så att det var ju ganska strömt.
Jo.
Det var ju en, de plumsade, och sen så fastnade de liksom i...
Ja, de kom inte vidare.
I mitten där, du vet, i hörnet.
Mm.
Så de kom inte därifrån.
Nej. Så var det något annat år också. Det var några som fick vara där jättelänge och dykarna försökte liksom så här trycka ut dem för att de skulle komma ut därifrån, men det gick typ inte.
Nej, de här lyckades ju till slut då.
Ja.
Och lokala radio P4, de åkte ju, så har de ju alltid, de gör ju sina hjälmar till mikrofoner.
Ja, just
och så får de alltid testa olika tekniker för att hålla micken vid liv. Och de brukar klara sig, men i år så lossnade ena sidan så de åkte i.
Nej, då kan inte micken funka.
Jag vet inte hur det gick faktiskt.
Nej.
Nej, men så det var jättemysigt att se. Och sen mösspåtagningen då, det är alltså vid universitetsbiblioteket i Uppsala, Carolina Rediviva. Så rektorns tal visade de inte. Men då är det på balkongen där så brukar rektorn och det stå. Och så är det tal och så är det ju nedräkning. Och sen kommer ju Orfej Drängar eller OD ut och sjunger.
Precis.
Så att,
uppe på en balkong som är liksom utöver Slottsparken.
Så där uppe på balkongen står ju liksom rektorn och annan. Jag vet inte exakt vilka det är som står där uppe. Och sen, det står ju på den här fina trappen då och sjunger. Och...
Ja. Och sen på, är det fest i Ekonomikumparken. Och sen är det väl i Stadsträdgården. Och sen är det nationer öppna. Och alla utställningar är öppna. Och sen får väl människor göra det de känner för. Men det är liksom...
Ja, det växer ju för varje år. Så att de sitter ju säkert i Carolina-parken där vid Engelska parken.
Säkert.
Sitter säkert bort. Alltså, det är olika... Universitetet är inte så samlat i Uppsala utan campusen är lite spridda. Så Ekonomikum är ju ekonomi och sånt där. Det är den största parken.
Ja.
Och sen vid vårat campus då för humanister och sådär... Där är det ju engelska. Bakom Carolina Rediviva, Engelska parken.
Precis.
Och sen så kan man ju sitta i Stadsträdgården. Man kan sitta i Carolina-backen där också. Det gjorde vi ett år.
Det gjorde vi ett år ju.
Men sen kan jag tänka mig att de sitter där borta vid BMC och så där också.
Det tror jag. Och jag tänker det finns ju även...
Medicum.
Ja, sen finns det ju även en park vid Blåsenhus, om du tänker dig mot gymmet som är där borta. Där är det också en liten park med damm och grejer. Så det finns ju lite olika parker.
Ja, men och så är det ju, det är ju liksom, det är fest för alla liksom. Det är ju, det finns ju såna här, tänk på marknader, såna här sockervadd och ballonger och massa sånt. Och,
donuts.
Och sen så på kvällen så är det ju en kör igen uppe vid slottet vid den här... Vad heter den? Klockan?
Klockstapeln.
Jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag kommer inte ihåg vad den heter.
Nej.
Och sen är det ju i Gamla Uppsala har de ju den stora majfasen då.
Just ja. Det skulle till och med vara väldigt mycket folk där, hörde jag.
Det är jättemycket folk där varje år. Den är ju jättestor. Mycket.
Ja. Så att det händer lite grejer i stan.
Ja, det är ju stora grejen för Uppsala liksom. Alla laddar ju för det här varje år.
Ja, men man känner att man har liksom kommit lite bort från det. För när man pluggade så hade man ju möjligheten till att verkligen kunna liksom gå upp tidigt och ha liksom frukost och bla bla bla. Bla.
Men det är ju studenterna som har skapat det här. Alltså det är ju...
Ja,
det var
precis.
Ju ett sätt att fira att examen snart var... Man var klar med sin examen och...
Jo, men så är det ju. Men man känner ju nu när man jobbar att man har inte den riktigt samma orken. Eller liksom... Jag skulle inte vilja sätta mig i Ekonomikumparken till exempel.
Nej, men det tror jag typ bara man gör om man fortfarande liksom är i kontakt med... studier. Student, alltså, man är kompis med någon, man har precis tagit. Det är ju snarare som vi gjorde då, att vi satt i Carolina-backen.
Ja, det var ju mycket, mycket mysigare. Tycker jag.
Ja. Ekonomikum har aldrig hägrat för mig. Aldrig.
Nej. Inte för mig heller. Det enda var bra när vår kompis bodde i närhet, för då kunde man gå dit och gå på toaletten. Annars måste man ju stå och kö till de där jäkla bajamajorna. I flera timmar. Men så att det är mycket fylla och mycket, det är ju en positiv stämning overall, men det är nog mycket jobb för poliser och andra en sån här dag. Men
det tror jag ju.
Men så är det.
Men det var ganska skönt att kunna delta på distans. Alltså jag hade ju kunnat åkt in. Vi jobbade ju bara halvdag.
Skönt.
Så jag hade ju kunnat åkt in. Men jag kände att
nej,
det kommer vara byst på tåget. Jag orkar inte det.
Det också,
och jag
det
var inte
varmt.
Ensam om. Jag var inte ensam om och bara nej.
Nej, nej.
Det var fler som skulle jobba hemifrån.
Ja, ja, ja.
Så att, sen är man ju ledig idag.
Ja, det är ju skönt. Det kändes som att det var typ fredag igår, vilket är jättejobbigt. För då måste
man liksom... det blir lite hattig. Sen blir nästa vecka hattig också när det är Kristi himmelsfärd.
Då ska man bara jobba en dag där på fredagen och sen... Ja, jag vet inte. Men det är skönt. Man ska inte klaga på att få vara ledig.
Nej, nej, nej. Absolut inte. Men det känns bara så konstigt.
Ja,
sen, jag har så svårt att få in i mitt huvud. Jag fick fram att Valborg eller sista april skulle vara på en onsdag.
Mm-hmm.
Och det är jättesvårt att få ur mitt huvud.
Ja, ja, ja. Jag förstår. Ja, så. Nej, tyvärr. Det var igår, tisdag. Så att, men ja, är det något annat vi vill berätta innan vi går vidare?
Nej, jag tror inte det.
Nej, det tror inte jag heller.
Ingenting som jag har tänkt på så.
Nej, livet leker.
Men vi kanske inte ska överdriva.
Nej, jag tänkte precis säga det. Det går framåt i varje fall.
Ja, det gör det ju. Nej, men... nej.
Nej, men ska vi hoppa in i det då?
Ja, men jag tänker det.
Mm.
Ja, och ni har väl sett på titeln vem vi ska prata om. Och mina källor är upi.com, realclearhistory.com, themidwestcrimefiles.com, crimemagazine.com, lite murderpedia och sen en podcast som heter Till Death Do They Part, säsong 3, episod 131.
Mm-hmm.
Och sen den största, viktigaste källan är från tv-serien Evil Lives Here. Och det är säsong 5, episod 11. Och den kan man se på Discovery Plus.
Mm.
Sen så började jag lyssna. Nu ska jag kolla vad den podden hette. Jag började lyssna på en podd som också skulle prata om den här människan.
Okej.
Okay. Men... den heter... Bloody Podcast, Women in True Crime.
Mhm.
Och så skulle ju de då prata om det här då.
Ja.
Men jag vet inte om det var någon sån här eftersnack efter ett avsnitt och att de skulle prata om någonting mer eller någonting. Men de är tydligen ett gift par. Och alltså jag satt där, jag lyssnade kanske typ 10 minuter och bara, nej men alltså, är de höga eller? De var jättemärkliga.
Jassa.
Det var så här.
Nej, man bara.
Så jag bara, nej, det här klarar inte jag av att lyssna på. Jag tänker inte använda dem som någon källa heller.
Nej, nej, nej. Alltså, och, man vill ju bara använda saker som man känner är... Man kan stå bakom, liksom.
Ja. Och jag menar, den här andra podcasten som jag faktiskt lyssnade på, det var bara ett 20 minuter avsnitt. Hon hade med liksom fakta som jag försökte ta reda på själv och som jag kanske läste på ett ställe. Men det var liksom så här, vad kommer det här ifrån?
Mm.
Vissa detaljer och vissa saker. Alltså det känns som att...
Ja, att det bara... Ja,
så att jag kan säga liksom så här, ja, i den här... Och på den här sidan så stod det här och liksom så. Men då kan jag liksom... Jag vågar inte säga att det är så, men det står så eller sägs så på vissa ställen.
Ja, 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 okej. Jag förstår.
Så.
Ja. Mm. Yes, yes.
Men vi ska prata om en kvinna som heter Shirley då. Och hon föddes 1941 som Shirley Good, antar jag, eller Gaudi. Det stavas G-O-U-D-E. Jag har inte hört någon säga det, så jag vet inte.
Gaudi.
Men hon föddes i alla fall i St. Louis, eller St. Louis, jag vet inte hur de säger, i Missouri i USA.
Mm.
Jag kommer inte ta någon mer information om henne, för hennes barndom fanns det blandad information om, och då kände jag att den faktan kan inte jag verifiera någonstans.
Nej, nej, det är
så
sånt.
Jag skiter i det.
Mm.
Så vi hoppar lite fram till när jag började titta på Evil Lives Here. Och då är det alltid en anhörig till någon som har begått ett brott som berättar sin historia. Och det har bland annat varit systern till nu tappar jag hans namn. John Wayne Gacy. Och ja, lite blandat. Sådär.
Jag har dottern sett några avsnitt.
Till, ja, dottern till The Happy Face Killer i mitt avsnitt. Lite sådär. Jag tror att jag har tagit något ifrån det här, den här serien förut. Den här pappan som de började mörda folk och gräva ner dem i ladan.
Ja, men den här sekten.
Ja.
Ja, det var ju från detta avsnitt. Eller inte avsnittet, serien. Ja.
Men den som i alla fall då är anhörig här, hon heter Norma Hawkins och hon är dotter till Shirley Allen.
Okej.
Och hon är näst yngst, tror jag. Jag tror att det är 4 barn. Tre döttrar och en pojke. Och jag tror att Shirley har en lilla syster också. Det är lite oklart, men ja. Och hon berättar att hon aldrig kände att hennes mamma under uppväxten varken gillade henne eller liksom brydde sig om henne och stötte ofta bort henne. Och hon berättar att Shirley aldrig visade någon kärlek jämte mot sina barn. Hon hämtade eller lämnade aldrig vid skolan. Hon deltog aldrig vid någon av deras aktiviteter. Alltså hon, om de spelar fotboll så kom hon aldrig.
Okej.
Och hon visar heller ingen fysisk kärlek med kramar eller sådär.
Nej, inte en sån affectionate mom.
Nej. Och hon minns också att hennes föräldrar ofta bråkade och att det ofta blev fysiskt. Där Shirley kastade saker mot sin man och hotade ibland att skada eller döda honom. Och en sak som hon minns, det var när Shirley hade bakat brownies. Och Norma, hon tog en för att hon skulle smaka och då slog Shirley den ur handen på henne och sa att det här är bara till pappa. Sen la hon den på ett fat som hon sen gick och gav till honom. Och Norma och hennes syskon, de ifrågasatte aldrig sin mamma för de visste att liksom det hon säger, det så är. Efter att Normas pappa hade ätit av de här brownisen.
Ja, flertalet
brownies. Så börjar han känna sig sjuk. Och han tänker, oj, men jag kanske fått något sånt här stomach bug som de säger. Eller kanske åt något dumt till lunch eller... Så han åker till sjukhus för att kolla upp det. Och när han kommer hem så börjar han rota under diskon och grejer. Och barnen undrar så här, vad gör du? Vad är det? Och han bara, nej, men det är ingen fara. Jag är bara sjuk. Och sen en kort tid efter det här så separerar föräldrarna och de skiljer sig sen. Ingen förklarade liksom för barnen vad det var som hade hänt. Utan deras pappa bara flyttade ut. Och efter den här skilsmässan så fick inte barnen träffa sin pappa för Shirley. Men till slut så fick de åka till honom varannan helg. Och Norma, hon beskriver ju att pappan, alltså han var ju tydligen en väldigt genomsnäll människa. Han var den som liksom höll familjen samman och höll dem trygga och alltså, så. Deras stabila person liksom. Så när han flyttade så förändras ju allt. För nu börjar Shirley isolera barnen. Och det här är också så här. Hennes dotter säger att hon var sjuksköterska. Och på vissa källor står det så här. Hon sa inte hon var sjuksköterska, men hon hade ingen examen. Och jag bara, ja, fast nu säger ju hennes dotter att hon var sjuksköterska.
Ja, då måste det ju, kan man ju tycka, stämma.
Åh, jösses, nu skickar jag en parfym i golvet. Hoppas ni
det är bara att skicka grejer hit och dit.
Men i alla fall, Norma säger att hon jobbar som sjuksköterska på ett vårdhem. Och när hon åkte för att jobba så tar hon bort alla telefoner i huset förutom den i hennes sovrum. Och dit stänger hon och låser dörren med hänglås. Och liksom, de fick inte gå in där, obviously. Och sen låser hon även alla dörrar och fönster. Alltså ytterdörrar, framdörr och allting. Så barnen kan ju inte lämna huset när hon är borta och de kan inte ringa någon.
Ja, det är ju säkert om det skulle hända någonting.
De fick aldrig heller leka utomhus, bara hos kompisar eller bjuda hem kompisar, utan det var skola och hem direkt efter.
Okej, Ja.
Och Shirley, hon påstod ju för barnen att det här är för deras egen säkerhet. Men Norma förklarade liksom att vi bodde ju inte i ett dåligt område.
Nej.
Så varför det här liksom skulle vara någonting, det kunde hon inte förstå.
Nej, nej, det förstår man ju. Det blir väldigt isolerande av barnen. Alltså, det är ju inte hälsosamt.
Nej, 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 absolut inte.
Nej.
Ja, det här pågår ju då till vardags liksom.
Mm.
Men en dag när Shirley hade åkt och jobba så bestämde sig Normas bror för att han står inte ut längre.
Nej.
Så medan Norma gjorde läxor och deras syster låg på soffan så kommer han ner och han börjar slita i dörrar och fönster. Men ingenting går att öppna.
Mm.
Och de är helt enkelt, alltså fönstren är ju fast spikade i stort sett.
Jaha.
Han tar liksom sen då
låsta med något sådär typ.
Nej, alltså hon förklarade som att de är nailed shut.
Jaha. Oj, ja.
Men alltså han tar sin packade väska och så tar han något tungt föremål in i huset och slår sönder ett fönster och klättrar ut och springer iväg.
Mm.
Och systrarna, de vågar inte följa efter utan de stannar kvar i huset medan de ser brorsan springa iväg.
Okej.
Alltså de är ju livrädda. De vågar ju inte.
Nej, men såklart, det förstår jag också om man har en mamma som uppenbarligen inte vill att man ska ta sig därifrån.
Nej, alltså han tittar väl bak på dem och liksom så här, ska ni inte komma, men de vågar inte.
Nej.
Hmm. Men så kan man ju då tänka, men gud vad skönt att han tog sig ut, eller hur?
Ja.
Nej.
Nej, okej, okay, nej.
För körandes på gatan kommer Shirley.
Nämen.
Och hon ser ju honom med väska och allt.
Nej.
Så hon tvingar ju med honom hem igen. Och från den här stunden så tar behandlingen av barnen en mörkare vändning.
Mm-hmm.
För hon, nu börjar den fysiska misshandeln. Så att när han kommer tillbaka in i huset igen så börjar Shirley slå honom med en förlängningssladd.
Okej. Okay.
Och det här är ett tillhygge som även de andra barnen fick känna på. Och Norma berättar att hon kunde slå dem med brädor.
Men fy fan.
Hon slog dem även med sina stekpannor i gjutjärn.
Mm.
I stort sett allt hon fick tag på slog hon sina barn med.
Mm. Ja, fantastiskt.
Mm. Och hon ser ju noga till att barnen täcker över alla blåmärken och sånt där innan de går till skolan.
Ja, såklart. Hon är väl inte dum. Alltså nej, hon är ju dum.
Hon är dum i huvudet. Men
hon är inte dum så.
Nej.
Nej.
Och hon är ju helt säker på att de kommer inte våga säga någonting. Och det gör de ju inte heller. Alltså för risk, tänk om risken är att de inte blir trodda. Så får hon veta att de har sagt någonting. Och vad kommer hända då? Alltså man fattar ju.
Ja.
Och sen så säger hon också att om ni säger någonting till någon och jag får veta det, då kommer ni aldrig få träffa er pappa igen.
Mm-hmm. Ja, hon känns ju väldigt stabil.
Ja, jo. Mm. Eller?
Eller, kanske inte.
För Norma, hon berättar i dokumentären att det kändes som att Shirley hade flera personligheter. För hon kunde vara helt normal i ena stunden för att din nästa blir kall och ondskefull. Och det här fick hon erfara vid ett flertal tillfällen. Men ett som verkligen så här sitter är när Norma, jag vet inte hur gammal hon kan ha varit, 10-årsåldern eller någonting. Hon hade spelat basket och ramlade och bröt båda sina handleder.
Au.
Så att ja, det är till att falla illa alltså.
Ja, men verkligen.
Så hon fick ju dubbla gips.
Ja.
Och Shirley blev skitsur.
Jaha.
Och eftersom hon då hade dubbla gips så måste ju Shirley, som en mamma ska, eller en förälder ska, hjälpa sitt barn att kunna tvätta sig.
Jo, det kan man ju tycka.
Så en dag sitter Norma i badet medan hennes mamma tvättar hennes hår och Shirley, hon är skitarg och skäller på Norma liksom såhär, vad fan skulle du göra det här för nu då? Nu kommer ju folk tro att jag slår mina barn. Man bara,
ja, men, okej.
Du.
Ja, du gör ju det också. Och sen är det väl inte det första man tänker om någon har brutit sina armar. Att, aha, nej, att hon slår barnen.
Men det här gör ju att Norma, hon är ledsen för hon har väl ont. Det här var ju precis,
ja, men
jag vet inte om det var samma dag eller dagen efter eller någonting som hon hade gjort illa sig.
Ja, men tänk dig själv att ha brutit båda armarna. Alltså det är ju inte jävla lätt. Du kan ju inte göra någonting knappt.
Nej, nej.
Så, att,
så hon börjar ju gråta och då blir Shirley ännu mer allvarlig. Gråter du? Lägg av! Och så börjar hon typ örfila henne och...
Nej men vad fan...
Och när det är dags att skölja håret så tänker ju Norma att hon ska bara skölja hennes hår. Och istället så tar Shirley tag i henne.
Aha.
Och trycker henne under vattenytan.
Nej, men, ja.
Och inte bara en gång. För hon släpper ju upp henne, sen trycker hon ner henne igen. Och den andra gången höll hon kvar henne.
Mm-hmm.
Och till slut så lyckas Norma liksom typ pressa ifrån med fötterna på något vis. Hon pressar sig upp ur badkaret.
Mm.
Och Shirley, hon bara tittar på henne med en iskall blick och säger ingenting, ber inte om ursäkt eller någonting, och så går hon.
Nej.
Så Norma får ju själv ta en handduk, tvätta av sig och liksom sådär. Och hennes gips hade blivit blöta och liksom...
Ja, men såklart. Alltså fy fan, så att, vilken vidrig.
Dagen efter den här händelsen så fick Norma sin bror att ta bort ett av gipsen så hon kunde tvätta sig själv i framtiden.
Nej, då kan du ju inte läka rätt.
Nej.
Mm, ja, nej.
Det är fantastiskt, det är inte?
Jo, det är jättefantastiskt. Det är inte alls en sån här förälder som man avskyr mer än allt annat.
Nej. Men en tid efter föräldrarnas skilsmässa, och vi är på 1977, då träffar Shirley en man som heter Daniel Null.
Mm.
Och de träffas bara några veckor, sen gifter de sig. Och nu verkar det ju som att Shirley är lycklig.
Mm.
Liksom, hon har träffat någon. Och Norma förklarar ju att hennes mamma hade inte direkt problem med män. Hon var en väldigt vacker kvinna liksom.
Okej.
Okay. Och sen var hon väl väldigt manipulativ. Så hon kunde väl göra sig så himla älskvärd.
Ja, förmodligen.
Men den här lyckan höll i alla fall inte i sig så länge. För snart så börjar paret bråka mycket. Och det är ofta Shirley som startar bråken.
Okej. Okay. Och som med sin före detta också då.
Ja.
Alltså pappan till barnen.
Ja, det är liksom ett mönster. Hon börjar tjafsa om saker. Och...
Mm.
Och bara 5 månader efter giftermålet blir Daniel plötsligt sjuk.
Hopp. Jag undrar varför.
Och på morgonen den 17 februari 78 så ligger Daniel kvar i sängen när barnen skulle gå till skolan. Och det här är lite konstigt för han brukar alltid liksom men gå upp med dem och vinka hej då i dörren. Och...
Mm.
Men den här dagen så orkade han inte och de liksom så här, åh vad är det för fel? Och han bara, nej men jag är... det är nog bara förkylning, det är ingen fara.
Okej.
Okay. Vi ses när ni kommer hem.
Mm.
Så de går ju till bussen eller om de går till skolan, jag vet inte hur det funkar. De gick till skolan. Men efter ett par timmar så ringer det till skolan för att stora systern ska komma och hämta dem. De yngre då, för att någonting har hänt.
Mm.
Och när de kommer hem så säger Shirley helt kallt att Daniel är död.
Ja, men, jaha, okej.
Okay. Det är inga känslor överhuvudtaget. Hon är inte ledsen, ingenting.
Nej, det är lite
och
konstigt.
Och hon sa, för då barnen är så här, men vad hände? Mm. Och så nej men jag var på affären och när jag kom hem så var han död och det är antagligen en hjärtattack. Jaha. Och så frågar liksom barnen så här, får vi bara se honom? Nej, då har han redan blivit hämtad.
Okej.
Okay. Och någonting som Norma berättar att hon och antagligen flera av hennes syskon lade märke till var att Shirley fortfarande hade pyjamas på sig.
Okej.
Okay. Och det skulle hon aldrig ha åkt till affären i. För hon var så noga med sitt yttre och hur hon såg ut bland folk.
Ja, ja, ja.
Så de bara, skulle då hon då komma hem, hittat honom död, bytt om tillbaka till pyjamas? Det kändes så där.
Ja, det känns ju inte helt rimligt.
Men varken hon eller hennes syskon vågar ju frågasätta eller säga till någon. För att de, ja men, de är ju rädda.
Mm.
Och senare samma dag så hör de hur Shirley sitter i telefonen och ringer angående Dans livförsäkring.
Mm. Såklart.
Och jag kan... Det här tvistar ju olika källor om. Det sägs då att han ska ha sagt till henne precis innan han dog att han hade gjort henne till förmånstagare för hans livförsäkring.
Okej.
Men sen när hon sitter och ringer så visar det sig att han inte alls hade gjort det.
Nej.
Så jag vet inte om det är så eller om det är någon som har kryddat historien lite.
Nej, det vet man ju inte. Men jag menar, han var ju säkert jätteförälskad i henne.
Ja.
Och liksom tyckte väl om vad jag liksom bara kan tolka det som barnen och sådär. Så att det kan ju vara så att han gjorde det.
Ja, och sen så kan man också tänka att man kanske gör det när man gifter sig.
Ja, precis. Det var det jag tänkte också, för de var ju gifta, ja.
Men det är tvistat bland källorna huruvida det här har hänt eller inte. Så jag tänkte jag berätta det, men att jag inte vet.
Nej, men det, ja. Man får väl tolka det själv lite hur man vill.
Ja.
Mm.
Och en tid efter Dans död så träffar Shirley Lloyd Allen.
Mm-hmm.
Och Norma berättar att honom tyckte barnen jättemycket om. Han var så snäll. Mm. Och han behandlade dem som det vore hans egna barn. Och var väldigt, nej men alltså, och han liksom tog hand om alla. Och han gav Shirley typ allt hon pekade på. Han var underbar.
Ja. Någon som inte hon förtjänar.
Mm.
Mm.
Paret gifte sig i september 1981. Och återigen så tänker ju alla, äntligen, nu har vi det bra.
Mm.
Men det håller ju såklart inte i sig.
Nej.
För återigen börjar Shirley bråka. Mm. Och vid ett tillfälle så hör Norma och hennes syster, tror jag det är, hur Shirley anklagar Lloyd för att kolla på andra tjejer och vara otrogen. För hon hade ju sett honom med någon och han bara, men det är en kollega.
Mm.
Och det lyssnar inte hon på. Och när han försöker gå från rummet så sprayar hon honom i ansiktet med insektsspray. Och så hon sprayar ju så att hon ser till att det hamnar i ögonen och liksom.
Aj. Oh, ja.
Och när Norma ser det här så försöker hon säga, vad gör du? Sluta!
Mm.
Och då liksom är Shirley så här, det här angår inte dig, ut härifrån. Och så bangar hon igen dörren.
Ja. Mm. Oh.
Och trots det här bråket så stannar ju Lloyd, för han, ja men, det han var den mentaliteten liksom.
Ja, det kan ju vara det, och sen också liksom att han, alltså, man, om man är förälskad i någon, man ser inte klart, det kanske man tänker, ja men det kan bara vara den här gången, eller ja, men jag kanske gjorde det här och hon blev arg på mig, eller ja.
Mm. Mm.
Men det är ju fruktansvärt att... För man märker att det är ju ett mönster.
Ja.
Och det vet ju kanske inte han om, men...
Nej, det är klart att han inte gör. Nej. Och barnen fattar väl inte riktigt.
Nej. Heller.
Men innan vi går vidare så tar vi en liten paus.
Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, och efter det här storbråket så börjar Lloyd bli sjuk.
Mm, såklart.
Det börjar med att han fick förkylningssymptom och försvagades i hela kroppen. Och det var som att kroppen inte liksom kunde bli av med den här förkylningen.
Nej.
Och det här fortsätter och han blir sängliggande och går ner mycket i vikt. Och han fick medicin från läkare. Och en dag så hör Norma och hennes syster Shirley. Jag vet inte vad hennes syster heter.
Nej,
hennes syster, att Shirley ringde för att få ett nytt recept på hans smärtstillande. För hon påstod då för den i telefonen att hon hade råkat tappa burken i diskhon och alla tabletter ramlade ut. Oh. Vad klumpigt av mig.
Ja, det var inte alls meningen.
Det här är ju inte sant. För hon hade precis hämtat ut en burk som stod i badrummet.
Mm-hmm.
Men eftersom hon var sjuksköterska, dels så trodde ju barnen då att hon vet ju vad hon gör.
Ja, såklart.
Och sen den hon pratade med litar väl också på henne liksom. Så hon fick igenom ett nytt recept och åkte och hämtade ut det. Så att hon hade liksom, jag såg till att ha
massa tabletter.
Och när barnen försöker få Shirley att ringa läkare eftersom Lloyd inte blir bättre, så säger hon nej, jag har gjort det som läkaren har föreskrivit. Och de bara, ja okej, mamma är sjuksköterska så...
Mm. Ja men de är ju också barn, alltså de litar väl såklart på det. Även om de kanske är oroliga innest inne, så är det så här, vad ska vi göra?
Ja. En tid senare, när Norma är runt 16, så... Vid det här laget så har då hennes två äldre syskon flyttat hemifrån. Så det är hon och lilla systern hemma. Och Lloyds tillstånd går fortfarande upp och ner. Och vissa dagar klarade han att vara uppe en stund. Men den andra var han sängliggande. Och Lloyd och Norma hade som rutin varje morgon att dricka kaffe och äta rostat bröd tillsammans. Tycker jag är fint. Och en morgon så häller de upp kaffe och ska dricka. Och Shirley tänker, det luktar lite annorlunda, lite mintigt sådär.
Mm-hmm.
Och innan Norma hinner smaka på det slår Lloyd muggen ur händerna på henne och säger, drick inte, det är något fel på kaffet.
Ja.
Och den här koppen går ju i kras i golvet. Och då kommer Shirley in när hon hör här och frågar liksom, vad håller ni på med?
Ja.
Och Lloyd bara, nej men kaffet... måste ha blivit gammalt eller lite. Så.
Ja, någonting.
Och Norma tittar på sin mamma och säger att hon ser typ missnöjd ut. Hon så här tittar på kaffet och tittar på dem och ser typ lite missnöjd ut.
Mm-hmm.
För att ingen har druckit.
Nej.
Men sen så vänder hon sig om och går därifrån igen. Och Lloyd tar det här kaffet och slänger det åt helvete i stort sett.
Mm.
Och en liten detalj är ju att de enda i huset som dricker kaffe är Lloyd och Norma.
Mm-hmm. Okay.
Och varför det är speciellt kommer jag ju till sen.
Ja, jag tänkte lite på det också som du berättade, att de andra hade flyttat hemifrån. Det var ju ändå ganska så här att hon tillät det.
Ja, men hon kan ju inte tvinga dem att stanna hemma när de blir vuxna.
Nej, jag vet, jag bara tänker att hon känns som att hon kan ju bråka och hota och sådär. Att hon kanske skulle säga om du flyttar hemifrån så bla 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 bla.
Men det kan ju kanske vara konstigare utifrån om barnen inte fick börja på college.
Jo, såklart. Jag tänkte mest på att det känns som att hon vill ha väldigt mycket kontroll över dem.
Jo.
Men, nej.
En dag så ska Shirley skicka iväg Norma på ett ärende. Det är vinter och det pratades om att en snöstorm var på väg, så det var ju kallt ute. Och Shirley sitter och läser tidningen och där var en artikel om så här, kom ihåg att ta hand om bilen nu när det är kallt.
Mm.
Och så var det väl en reklam för antifreeze.
Mm-hmm.
Eller kylaglykol eller glykol, vad man nu vill kalla det.
Mm.
Och så var det också så här, kom ihåg att förvara det här noga så barn och djur inte kommer ihåg det. För det kan vara dödligt att få i sig.
Mm.
Och då påstod hon liksom så här, just ja, men vi har ingen antifreeze. Och Norma, åk iväg och köp det.
Mm-hmm. Okej. Okay.
Och det tycker väl inte de är något konstigt. Det liksom ska bli snöstorm och man måste väl kunna starta bilen.
Ja.
Men senare en kväll så kommer Normas syster till henne och sa att hon hade sett Shirley hälla antifreeze i Lloyds dricka.
Mm-hmm.
Och Norma var så här, nej men det kan inte vara, det kan inte, nej.
Nej.
Vad säger du?
Ja.
Och systern är så här, jo, kom, du måste, och så ställer de sig och tittar. Och så ser de hur Shirley, hon plockar fram en läsk ur kylen. Och sen typ helt öppet bara på köksbänken öppnar den här dunken med frostskyddsmedel och bara häller i det i burken.
Okej.
Okay. Och sen så säger Norma att hon mumlar, det är så här jag tar koll på honom.
Mm.
Och sen går hon och ger den här drickan till Lloyd. Och hon bryr sig i stort sett inte om döttrarna skulle se något. För hon visste att de vågar ändå inte säga något.
Nej, just det. Ja. För jag var lite så här, jag fattade ju att det var ju, hon har ju gjort någonting mot alla de här männen. Det har jag ju förstått. Men jag var lite så här, vad är det hon har gjort? För jag tänkte att hon har ju på något sätt liksom gjort dem sjuka med något medel. Liksom.
Ja.
Men jag tänkte att det kan vara något annat än just antifreeze.
Mm.
Okej.
Nu kan ni tänka er då. Lloyds hälsa börjar gå ut för. Och nu kan han inte resa sig upp utan hjälp. Och då börjar Norma och hennes syster hjälpa honom. Så här, ja, men om han behöver gå på toa och liksom sånt där.
Mm.
Och så en dag så håller de på och hjälper honom till toaletten. Och plötsligt kommer Shirley in och plockar upp baseballträt som står innanför dörren. Och bara slår honom rakt över ryggen.
Okej.
Så han faller ju rakt ner på sängen. Ögonen så här rullar bak i huvudet. Och Norma, hon springer för att ringa läkare. Men då liksom stoppar Shirley henne med ett baseballträt och säger: ingen ringer läkare, tänk inte ens tanken.
Nähe.
Och så slänger hon ut dem ur rummet då. Så precis när dörren stängs så hör han hur hon säger: jag kommer se dig död innan jag ser dig bättre, till Lloyd.
Men gud. Usch. Men jobbar hon nu eller jobbade hon som sjuksköterska eller liksom?
Nej, alltså hon jobbar väl liksom. Jag vet inte om hon har skift eller deltid, jag vet inte. Nej, okay. I vilken omfattning, men hon jobbar.
Okej. Nej, för jag bara tänkte att om det är så att hon vill komma åt deras pengar för att hon ska slippa jobba, alltså jag vet inte.
Hon vill väl ha pengar ändå?
Ja, jo, såklart.
När Norma och hennes syster kommer hem från skolan dagen efter sitter Shirley och väntar på dem och säger: Lloyd är död.
Mm.
Återigen helt utan några som helst känslor, bara ett konstaterande.
Mm. Jag blir inte chockad.
Och de frågar: var är han någonstans? Och hon säger att han är kvar på övervåningen, så Norma rusar upp för trappen. Och när hon kommer in i sovrummet ligger han på sängen med en kudde för ansiktet.
Mm.
Och ingen fick ringa efter ambulans.
Nej.
Och det som händer sen är att Shirley, hon täcker Lloyd med en filt och under den en värmefilt för att hålla kroppen varm.
Okej.
Okay. Och när Shirley väl ringer efter ambulans så har Lloyd varit avliden i ungefär 2 timmar.
Okej, okay, ja.
Och när sjukvårdarna kommer dit så frågar de hur länge han varit död. Och det säger hon: ungefär 15 minuter. Eller så lång tid det tog för mig att ringa er och för er att komma hit.
Mhm.
Och de bara, ja. Men de måste ju göra sina undersökningar och de vänder ju på honom.
Mm.
Och ser då att på ryggen och i nacken finns det blåa fläckar.
Mm.
Och det här tyder ju på att blodet i kroppen har ju börjat koagulera.
Precis.
Och även att likstillheten hade trätt in.
Mm.
Och för att det här ska ske borde han varit avliden i, ja, minst 2 timmar.
Mm. Precis, det sker ju inte
direkt. När han säger det till henne så säger hon: nej, men det är ju omöjligt för han är ju fortfarande varm. Och så tar hon på honom: vad, han är varm?
Ja, man bara, fast det kan man ju...
Vad konstigt! Han är ju bara värmefritt på honom, det är jättemärkligt.
Jag förstår inte, han är jättevarm.
Antagligen hade hon väl, hon hade ju såklart tagit bort värmefilten när han kom. Men...
Jo, såklart, det tror jag också, men... ja.
Men ja, de måste ju ta hans kropp till sjukhus eller bårhus. Jag vet inte, kanske samma ställe där de bodde.
Mm.
Och de tar ju kroppen i ambulansen och hon följer efter i sin bil. Och sen vägrar hon låta någon obducera Lloyd och ordnar en snabb begravning där endast hon och döttrarna fick vara med. Ingen från hans familj blev bjuden.
Nej, blir de ens informerade, tänkte jag säga.
Ja, de fick väl höra att han var död, men de fick ingen inbjudan.
Nej, okej. Okay, nej. Det är ju snällt.
Under hela den här processen visar Shirley inga känslor. Och efter begravning och allting så fortsätter hon bara dagen som om ingenting har hänt.
Mm. Hon är en väldigt fruktansvärd människa.
Ja, men hon, det är ju empatistörningar så det bara skriker om det. Alltså.
Ja. Hon har ju ingen känsla för någonting.
Nej. Dagen efter så knackar det på dörren och det visar sig vara 2 poliser som vill höra sig för om Lloyd och hur han har avlidit.
Mm.
De ställer ju en hel del frågor, så här, allmänna frågor och sånt. Och under hela tiden poliserna är där så stirrar Shirley stint på sina döttrar. Och det är liksom den blicken som gör att de vågar inte göra någonting.
Nej.
Så när de frågar liksom så här, ja men har han varit dålig ett tag? Nej, jag vet inte. Det är det enda de vågar säga.
Mm, såklart.
Så de tackar ju till slut för sig. Men innan de går så sticker en av dem till Norma ett visitkort.
Mm-hmm.
Och säger så här, ring om ni kommer på någonting. Ring. Mm. Hon bara, absolut.
Ja.
Och hon vet ju, men hon måste ju göra någonting, men hon vet inte hur. Det är liksom, hon vill gärna berätta för någon, men hon är rädd att ingen ska tro dem och att Shirley ska få reda på det. Och hon kan inte liksom föreställa sig vad bestraffningen skulle kunna bli.
Nej, det är ju det.
Och sen är det ju fortfarande det här att de får inte lämna huset när de vill och de får inte använda telefonen.
Nej. Nej, det är inte så himla lätt då ju.
Nej. Men så en dag, någon gång här i nära framtiden då, så får Shirley ett samtal som gör att hon fick jättebråttom in till stan. Mm-hmm. Hon tar med sig Normas lilla syster och drar snabbt iväg. Och i farten så glömmer hon plocka bort telefonen i köket.
Ah.
Så Norma tar sin chans och ringer polisen och ber dem komma så fort de kan. Hon kan ha bevis för att Shirley mördade Lloyd. Mm. Och hon är livrädd att Shirley ska hinna hem innan polisen kommer dit.
Ja, fy fasiken. Åh, panik.
Men de hinner före.
Mm.
Så när de kommer så visar hon dem den här dunken med glykol eller antifreeze. Och berättar att hon och hennes syster har sett Shirley hälla i Lloyds dricka under flera månaders tid.
Mm.
Och efter det här så tar de med sig Norma till polisstationen där hon får lämna en officiell redogörelse.
Mm.
Och man griper då under tiden Shirley och tar henne till polisstationen. Men just nu är det enda beviset liksom en flaska eller en dunk med antifreeze och Normas ord. Det är liksom ingenting som gör att man kan anhålla någon.
Nej, såklart.
Så hon måste ju släppas ut igen och Norma får ju panik.
Mm. Ja, jo, det hade jag med haft.
Men de löser det, alltså hon får bo hos sin pojkväns familj.
Mm-hmm.
Så att hon behöver inte träffa sin mamma. Och under tiden så bestämmer man att ja, men vi måste ju undersöka Lloyds kropp.
Mm.
Så man får tillstånd att gräva upp kroppen och undersöker den. Och den är mättad med glykol.
Jaså.
Och det här, alltså det kommer ju fram i tidningarna så här, misstänkt mord, bla 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 bla. Och det här gör att en annan person kliver fram och berättar vad han utsatts för av Shirley.
Mm-hmm.
Det här är Normas pappa.
Yes. Ah, ja. Mm. Mm.
För du kommer väl ihåg att han blev sjuk när han hade ätit hennes brownies.
Mm.
Det han letade efter när han kom hem och som hon visade sig ha haft i de här browniesarna är råttgift.
Mm. Det var det jag tänkte först också.
Mm.
Så han letade efter det. Ja.
Mm. Ja. Och eftersom man hittar dels, alltså man kan ju inte använda hans historia som någon slags bevis eller så, men det visar en viss karaktär.
Mm.
Och sen det här med att man faktiskt hittar glykol i Lloyds kropp gör att man den 6 november 1982 anhöll Shirley misstänkt för mordet på Lloyd.
Mm.
Och under tiden hon sitter häktad då så besöker Norma sin mamma tillsammans med sin pojkvän och hans pappa. Bara för att, ja men
mm.
Det verkar väl, ja, de vill väl se henne på något vis. Och när de ska gå så stoppar Shirley pojkvännen och säger, kan du ta med glykol nästa gång ni kommer hälsa på? Och han bara, är du dum i huvudet typ?
Ja,
varför skulle jag göra det? Hon ville väl ta livet av sig antagligen.
Ja, förmodligen.
Men det går ju till rättegång. Det här var tydligen en ganska kort rättegång. Så här, 3 dagars eller vad det var, jag kommer inte ihåg riktigt.
Mm-hmm. Men var det
för under rättegången
var det för att hon så här, för hon sa inte att hon var skyldig väl?
Nej.
För annars
men det är ju bevisen.
Ja, det är bevisen. Ja. Jag förstår.
Och under rättegången visar hon ingen ånger alls och inte ens när barnen vittnar mot henne, för det gör de ju.
Mm.
Och det gör de enbart för att de kommer överens med domstolen om att de inte ska yrka på dödsstraff. Då väljer barnen att vittna.
Mm, okej.
Och det kom också fram under tiden att Shirley gett Lloyd dubbel dos av den smärtstillande medicinen för att han skulle bli svag.
Mm-hmm.
Och det var därför hon ville att läkaren skulle skriva ut mer.
Ja, 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 såklart.
Och det kom väl också fram då att den här lite mintiga doften i kaffet, det kunde också vara en typ av råttgift.
Ja, för jag tänkte att antifreeze ska väl inte...
Nej, hon hade inte börjat med antifreeze än där, utan det var något annat. Och de misstänkte väl att det också var råttgift.
Råttgift, okej. Okay.
Och då visste hon att både Lloyd och Norma drack av det.
Ja, för jag tänker då ville hon även att Norma skulle dö, eller...
Ja, hon brydde sig väl inte om hon också skulle
stryka göra med. Det, nej.
Usch. Men till slut då, efter en kort rättegång och tydligen en kort överläggelse av juryn, så dömdes hon till livstidsfängelse utan rätt att söka villkorlig dom på 50 år.
Mm.
Och det här dömdes hon då den 6 juli 1984. Och då för mordet på Lloyd Allen.
Och hur gammal var hon då?
Efter domen... 42. Hon hade inte fyllt 43, tror jag.
42. Okej, så om hon släpps efter 50 år så är hon 92 år. Så kanske,
ja, hon får söka villkorligt när hon,
ja,
hon är 92.
Söka. Ja, men då kommer hon ju inte leva när hon ska ut.
Efter den här domen så ville även Dans familj att hans kropp skulle undersökas. Så han grävdes också upp, men man hittar inget spår av något gift.
Mm-hmm.
Om man drar då slutsatsen att han har dött av naturliga orsaker.
Mm-hmm.
Orsaker. Men huruvida det, det stämmer, det låter jag vara en fundera på själv. Men jag tror ju att hon hade någonting med det här att göra.
Ja, jag tycker också att det känns som att hon har det. För det känns som att hon har liksom en viss... Hon blir tillsammans med någon, hon visar sin bästa sida, de gifter sig. Sen börjar hon bråka, sen blir mannen sjuk och sen dör den.
Ja, och alltså i de här olika poddarna och olika... det är ingenting som sägs i det här Evil Lives Here. Men det sägs att hon ska vara gift 6 gånger.
Ja, det är några gånger.
Totalt. Och sen så sägs det också på vissa ställen att hon ska ha förgiftat familjens hund. Men ja, det är bara på ett par ställen jag har hört det. Så jag kan inte...
Nej.
Kan, ja, inte det... säga om det stämmer.
Då är man ju... Då är det ju en annan sorts helvete man borde hamna i.
Ja. Och man kan ju tro att nu är alla... Nu är det bra, liksom.
Mm.
Men Norma, hon vill ju ha någon slags... closure på det här. Så hon hälsar ju på sin mamma för att hon vill liksom få veta så här, varför.
Mm.
Men under besöket så förnekar bara Shirley allt. Och till slut så säger Norma, jag måste gå på toa. Och hon lämnar sin dricka på bordet. Och när hon kommer tillbaka och dricker av den så börjar hon känna sig yr och mår väldigt dåligt.
Nämen.
Och hon åker direkt till sjukhus, men de säger att de inte kan hitta något där. Nej. Utan de säger att hon fick en panikattack.
Hmm.
Det här tror inte Norma på alls.
Nej.
Hon är övertygad om att Shirley la någonting i drickan. För så här, varför skulle jag just få en panikattack när jag drack av min dricka? Alltså det är liksom...
Nej, precis.
Med tanke på historiken.
Mm.
Och det är sista gången hon hälsade på sin mamma igen.
Det förstår jag.
Och efter 14 år i fängelse så avled Shirley på grund av hjärtproblem. Det var 1998.
Ja, då kom hon ju verkligen inte ut i fängelset.
Nej.
Nej.
She did.
Åh, alltså. Vilken... Jag vet inte ens vad man kan kalla henne för.
Kärring.
Monster.
så att, ja.
Men alltså, ja, fy fan.
Men som jag har förstått det, liksom... Två som vi vet har dött på misstänkta sätt, det är ju Dan och Lloyd. Men det ska tydligen ha varit en innan som också avled av vad man trodde var naturliga orsaker innan då. Och sen har hon ju skilt sig och separerat. Och... Ja. Så vet jag inte om det här sex giftermål stämmer.
Nej,
men det skulle inte förvåna mig. Nej, men de tog upp i det här Evil Lives Here i alla fall Dan och Lloyd. Det var väl liksom, de kunde kanske inte ta upp precis allting, men...
Nej, såklart. Men ja, och pappan då till barnen hade väl kanske bara tur då, att han klarade sig.
Ja.
Om man nu ser vad som hände med de andra.
Mm.
Ja, nej, det... Usch, tänk att växa upp med en sån där mamma alltså. Fruktansvärt. De barnen måste ju ha liksom PTSD deluxe.
Ja, det tror jag ju. Det tror jag.
Må dåligt och ja. Ja, det här var ju en berättelse. Eller ett fall. Som inte duga.
Ja.
Men det tackar vi för.
Ja, det är så lite så.
Det var väldigt intressant. Ändå, måste jag säga.
Ja.
Men... ja, det är svårt att ta in allt.
Ja, det är... Man fattar ju liksom under tiden att men herregud, hon gör ju någonting.
Ja, och det var när du, det första du sa då när pappan där började leta efter grejer. Jag bara, han letar efter något gift eller någonting.
Mm.
Men att... ja, att det skulle bli så många och... Att hon till och med försöker liksom döda sina barn. Och... Nej, hon har nog väldigt många, eller hade väldigt många problem i sitt huvud.
Ja.
Mm. Ja. Tack.
Ja, det är så lite så.
Ja.
Vad ska man säga? Men ja, det var det jag hade för den här veckan.
Mm. Så är det. Ja. Jag sitter bara och tänker på fallet. Ja. När jag säger bara så mycket jag bara känner. Jag bara vill typ, jag vet inte, hon... Man blir så här, man bara, hur kan man göra så? Först och främst mot sina barn. Hon måste ju haft en väldig charm och en väldig...
Ja, det hade hon ju.
Alltså väldigt så, för jag tänker eftersom det gick ju inte lång tid mellan varje ny man. Och sen att han bara sa, ja, vi gifter oss efter typ någon vecka.
Mm.
Alltså, så hon måste ju verkligen vara väldigt bra på att prata. Och hon måste vara väldigt charmig och hon måste ha varit liksom väldigt så här framåt och... så där och sen liksom att man kan bli så grundlurad av någon.
Mm.
Det är väl det som är det sjuka. Men ja, nåväl. Tack. Om man vill kontakta oss, vad gör man då?
Ja, har man Instagram så kan man gå in på Instagram och söka på Staphals podcast. Och så kan man trycka på följ och där kan man kommentera på ett inlägg eller skriva ett meddelande. Annars går det jättebra att skicka ett mejl på, nu höll jag på att säga min egen mejl, på staphalspodcast@gmail.com. Och det här står alltid i avsnittsbeskrivningen också.
Mm, precis, det gör det. Men ja, ni får väl ha en fortsatt trevlig första maj och vår, tänkte jag säga, nu när vädret äntligen har blivit bättre.
Ja, ni får ha en trevlig helg,
tycker jag. Det får ni ha.
Så hörs vi ju nästa vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.